Dagens tema och bibeltexter berör någonting som jag tror att många människor, vare sig man är troende eller inte, brottas med och funderar på. Kanske speciellt ju längre man har levt. Och jag tänker att det skulle kunna vara en fråga som är ungefär så här. Vad av allt det som jag är och har och kan är gåvor som har getts till mig utan min egen förtjänst eller medverkan? Och vad av allt det som jag är och kan och har beror på mig själv? Vad jag har gjort, vad jag har lyckats med i livet eller vad man ska säga. Den här frågan har jag haft med mig som en grund lite grann när jag har tänkt och planerat. Jag läser de versar som är evangelietext för den här söndagen ifrån Lukas 9 kapitel. Lärjungarna började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: "Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor." Den som är minst av er alla, han är stor. Jag tänker att det inte är så ovanligt, den här diskussionen som lärjungarna har. När vi pratar om och jämför oss med varandra. Vem är det som är störst och bäst? Och det kan vara i många olika sammanhang, men när vi befinner oss i en kyrka eller i en församling eller i ett kristet sammanhang så diskuterar vi ju till och med ibland vem av oss är andligast. Vem är det som har, så att säga, nått längst då, eller hur man nu ska uttrycka det, på någon form av andlig väg och lärt sig mest och kan mest kanske och sådär. Och det kan också bli ett jämförande där. Och man kan nästan tänka sig att man ibland tänker: visst gillar Gud mig lite mer än någon annan. Det är fåniga tankar, det vi hör ju när man säger det, men jag tror att vi ändå ibland kan tänka på det viset. Och då tar Jesus fram ett litet barn. Den som är minst är störst, säger han. Och Guds rike är ju ett väldigt upp- och nerpåvänt rike. I alla fall mänskligt sett. I världen så ska man vara stark, man ska vara framåt, man ska ta för sig och visa framfötterna på många olika sätt. Och då kommer Jesus och säger: allt är en gåva från Gud. Du är en gåva från Gud. Glöm inte barnets perspektiv. Glöm inte att den minste är den störste. Temat idag, nådens gåvor, är ju sammansatt av två stycken ord som lite grann betyder samma sak. Det är nästan en dubblering av, alltså om man tittar på innebörden i orden. En gåva, det är ju någonting som ges utan förtjänst. Till exempel så får vi ofta ta emot kanske en gåva när vi fyller år eller något sånt där, eller på jul eller så. Man betalar inte för gåvan. Det är inte så att när jag har fått gåvan så ska jag genast betala för den. Nej, så är det inte. Jag bara tar emot den. Den kräver egentligen ingenting i gengäld. Så är det ju i den bästa av världar. Vi vet ju att vi människor gärna skapar tacksamhetsskulder och såna här saker. Ibland vill vi inte ens ta emot. Vi kanske blir rädda och misstänksamma och tänker att om jag nu tar emot den här gåvan, då blir jag inblandad i någonting. Då måste jag ge tillbaka på något sätt här till de här människorna. Och så blir det väldigt dumt egentligen när en gåva bara är någonting som ges. Jag som givare ska inte förvänta mig någonting tillbaka. Och du som mottagare ska bara få ta emot utan att behöva känna att man måste göra någonting. Men ofta så säger vi då nej istället. Jag tror det är någon av Thomas Sjödins böcker som han berättar om en situation när han skulle hem från sin kyrka. Så skulle han åka buss hem och då är det en man i församlingen där som säger: jag kan köra dig hem. Ja, nej, 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 säger han. Det vill han ju inte. Och så sitter de ensamma på varsitt håll och åker hem, skriver han. En i bussen och en i bilen. Istället för att de hade kunnat sitta tillsammans och prata lite grann kanske. Och det är väl någonting av detta, vår rädsla. Och där vi gör om gåvan från att vara någonting som ges frivilligt och tas emot frivilligt till någonting annat. Ordet nåd är ju ett ungefär samma ord. Det är någonting som när man använder ordet nåd, det används ju inte så jättemycket utanför det kyrkliga språket. Men när det görs så handlar det om att någonting görs för mig, någonting ges till mig utan att jag själv har gjort någonting. Jag har till och med gjort någonting som borde leda någon annanstans, men av nåd så får jag då detta. Och det är väl framförallt när man benådar fångar som det används liksom i vanligt språk eller vad man ska säga. Och då är det ju just så att en fånge har då fått ett straff men blir benådad, slipper straffet och blir fri istället. I en kristen förståelse av ordet nåd så handlar det om, precis som Walter var inne lite grann på här innan, att Gud älskar alla människor. Av nåd älskar Gud alla människor. Han älskar inte bara de som är duktiga eller fromma eller rena och hela eller vad det nu är för någonting. Utan Gud älskar alla människor av nåd. Han har skapat alla och han älskar alla. Och Jesus, Guds son, blir människa. Han hade kunnat stanna kvar i sin himmel och inte beblanda sig med det jordiska så att säga. Men av nåd så väljer han att göra det. Och Jesus lever här, han talar, han visar på Guds kärlek och han tar emot människor av alla olika typer. Och han gör det av nåd för att visa på Guds oerhörda kärlek. Och naturligtvis så blir det ett klimax när Jesus dör i vårt ställe av nåd. Och i den här döden så ges någonting till mig, en oerhörd gåva ges till mig. Och det är syndernas förlåtelse som gör att jag får stå där fri. Jag blir benådad så att säga från det straff som fanns. Och ordet nåd på latin heter ju gratia, det har ni hört många gånger. Och vårt svenska ord gratis kommer ju därav. Och det är en gåva, det är någonting som ges till oss. Vi behöver inte betala eller förtjäna. Och vad är då nådens gåvor för någonting? Ja, kanske skulle man kunna säga att nådens gåvor är både allmänna och specifika. De är både profana och religiösa. Och de gäller alla människor, både troende och icke-troende. Och jag ska säga någonting kort om som jag tänker kring dels grundläggande, vanliga, vardagliga nådegåvor. Det naturliga som vi får ta emot. Och så någonting om det övernaturliga som också finns i våra texter idag. Och den allra största gåvan som du och jag har fått av nåd, det är ju vårt liv. Det har getts till oss som en gåva. Och vi tar emot den här gåvan, livets gåva, tar vi emot i varje andetag. Har ni tänkt på det? Vi måste andas in och vi måste andas ut, annars är livet slut. Och den här bilden är väldigt fin, tänker jag, för att i Bibeln så talas det mycket om att tron är ju ett mottagande. Att vi tar emot det som Gud har gjort för oss. Vi tar emot Guds kärlek, vi tar emot det som Jesus har gjort för oss när han kommer till världen och till slut också dör och uppstår. Och i andningen så finns ju det här mottagandet. I varje andetag så drar jag in luft och jag släpper ut luft. Det finns ett mottagande där som är en träning, kan man säga, på att vara troende. En del människor säger ju så här: Gud är som luft för mig. Och så menar man att det betyder ingenting. Gud finns inte och jag behöver inte bry mig om honom. Men jag brukar också säga så: Gud är som luft för mig, för det är precis det handlar om. Jag måste dra in luften för att kunna leva. Och det går inte heller att spara på detta. Man skulle ju kunna tänka sig att man på morgonen andades väldigt intensivt i en halvtimme, så behövde man inte andas sen på hela dagen och lägga kraft på det. Men det går inte att göra på det viset. Precis som ni minns kanske den här bilden från det gamla testamentet med mannat i öknen, där de skulle gå ut på morgonen och samla in, och då skulle maten räcka. Den räckte precis för en dag. Det står att de som samlade mycket, de hade inte för mycket, och de som tog lite mindre, de hade ändå så det räckte. Och det gick liksom inte att samla på det där. Och samma sak är det ju med andningen. Den måste ske hela tiden. Och jag tänker att man kan göra en enkel övning. Den kan man göra på morgonen eller när man vill på dagen. Man behöver inte hålla på hela tiden. Men ibland kan man göra en enkel övning. Att när man andas in så säger man eller tänker man: tack gode Gud för livet. Och så andas man ut. Och så när man andas in säger man: tack gode Gud för livet. Det är en mycket, mycket enkel övning man kan göra. Som för mig in på rätt spår, så att säga, i livet. Nämligen att allting är en gåva ifrån Gud. Och varje nu är ju en gåva ifrån Gud. Ingen av oss äger livet. Ingen av oss kan liksom ta oss livet eller köpa det. Det ges till oss av nåd som en gåva i varje andetag, i varje nu, i varje pulsslag, skulle vi kunna lägga till. Vårt hjärta som också slår hela tiden och gör att vi kan leva. Och just ordet tack är viktigt när vi tränar på den här enkla övningen, att vi andas in och säger: tack gode Gud för livet. Ordet tack är viktigt, och speciellt i samband med en gåva. Och de flesta av oss som är någorlunda hyfsade, så att säga, när vi får en gåva på något sätt, så säger vi ju tack så jättemycket för den. Det är liksom en naturlig reaktion när man får en gåva. Man kan säga det till en människa, men man säger det också till Gud. Och det är därför det är viktigt att tänka på allt det som Gud ger till mig hela tiden. Att jag också får säga tack för det. Tack för att du ger mig detta. Inte för att jag förtjänar det, utan som en gåva. En gåva av nåd. Vi vet alla att livet innehåller både gott och ont. Det finns ingen av oss som inte drabbas av båda dera, både det goda och det onda. Och därför så ska vi låta vårt tack finnas med varje dag, även de dagar när det onda och problem och andra saker kanske verkar ta överhanden i våra tankar. Vi behöver inte tacka för det onda, det ska vi verkligen inte göra. Men vi ska alltid träna oss på att säga tack för det goda. Och det kan vi göra hela tiden, även i dagar av sorg eller problem eller svårigheter. För det goda finns ju där också. Jag minns en tid i mitt eget liv under sorg, när jag kände att jag inte visste om jag vågade skratta. Och det var ju av flera skäl, både mot mig själv, att jag tänkte att då tar jag liksom inte sorgen på allvar. Men också inför andra människor tänkte jag att det kan jag ju inte göra. Men efterhand så förstod jag att det är självklart att att alltihopa finns parallellt och samtidigt. Både i det svåra eller mitt i det svåra så finns också saker av godhet. Och vi ska inte blunda för det dåliga. Det är det sista vi ska göra, och liksom trycka undan det. Men vi ska inte låta det hemska eller våra problem eller svårigheter heller skymma det faktum att det också finns mycket gott som vi faktiskt kan se och tacka för mitt i det som är jobbigt. Det finns förstås människor som lever i oerhörd misär och som kanske inte kan hitta någonting överhuvudtaget att tacka för. Det vet jag inte riktigt. Men jag tänker att vi som sitter här idag, vi har mycket som vi kan tacka för, även om man är sjuk eller har andra problem. Vi kan tacka för hem och för hus. Vi kan tacka för mat och dryck. Vi kan tacka för kärlek och omtanke som kanske har funnits åtminstone någonstans i livet. Det kanske är så att du just nu upplever att det inte finns, men det kanske har funnits. Säg tack för det. Vi kan tacka för trygghet och glädje på samma sätt. Det kan ha funnits och det kan finnas nu. Vi kan tacka för fred och frihet. Och det blir ju extra starkt när det råder krig inte så långt ifrån oss. Du kanske kan tacka för allt det som du har fått när du var liten genom dina föräldrar. Och fanns inte föräldrarna där, så kanske det fanns andra släktingar som kunde ge dig det som du behövde som barn. Det som jag vill säga till dig och till mig själv är att jag tror att vi behöver leta efter det som finns att tacka för. Vi behöver vara sanna mot oss själva, inte förljuga ondska eller andra saker. Vi behöver jobba med det onda, be Gud om kraft och hjälp förstås. Men vi ska också tacka för det goda. Och använd den här lilla övningen att andas in och säga tack gode Gud för livet. Gör det ett par gånger på morgonen. Det behöver inte ta mer än 15 sekunder. Och allt detta som jag nu har sagt, det tänker jag att alla människor kan tänka på. Detta är inte någon religiös uppfinning liksom, utan vi kan alla tacka oss, alla tänka oss in i och tänka på att tacka för livet och att träna oss i detta att se livet som en gåva snarare än som en förtjänst. Och jag tänker på barnet som Jesus lyfter fram i texten här. Det är väl just det som är barnets gåva på något sätt. Att kunna vara i nuet, se det som händer, ta emot, vara ledsen men också ganska omgående bli glad igen. Att kunna hålla flera bollar i luften samtidigt. Barnets perspektiv. Jag ska också säga någonting om det som vi kanske skulle kunna kalla för övernaturliga gåvor av nåd. Och i vår episteltext idag så ska jag läsa några versar där Paulus skriver så här i första Korintierbrevet. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Sen kommer det en uppräkning av olika gåvor som den helige ande vill ge till oss människor. Och så slutar texten med: allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Så också på det andliga området finns det gåvor. Saker som ges till oss genom den helige ande för att vi bättre ska kunna tjäna varandra, hjälpa, stötta och älska varandra. Och alla dessa gåvor, flera av dem som nämns här i vår text till exempel, ges alltid som en gåva till oss av anden, så som anden vill, stod det här. Det är alltså inte så som jag vill eller så som mitt samfund vill. Det beror inte på någon förtjänst, och återigen, det beror inte heller på att jag har varit kristen till exempel, lång och trogen tjänst efter 30 år. Istället för guldklocka i församlingen så får man en nådegåva. Nej, det funkar inte på det viset. Vi kan inte köpa de andliga gåvorna, vi kan inte prestera dem. Det finns ju till och med berättelser om Jesus, där han möter människor som ser de här gåvorna som Jesus har och vill betala för att få del av det här. Så det fanns redan på Jesu tid den tanken att man skulle kunna köpa eller få del av de här gåvorna på något annat sätt än en gåva. Liksom. De andliga gåvorna är gåvor. Vi får öppna oss, vi får be om dem, vi får ta emot dem och vi får använda dem för att tjäna och älska och hjälpa varann. Och i första Korintsebrevets 12 och 14 kapitel så finns det ett fokus på de här andliga övernaturliga gåvorna. Och flera gånger här så skriver Paulus att vi ska söka de här gåvorna. Vi ska inte strunta i dem, utan vi ska vara aktiva, söka dem. Vi ska längta efter dem och be för dem, och vi ska be att Gud öppnar våra hjärtan så att vi kan ta emot de här gåvorna, för att det i vår mitt, i församlingens mitt, ska finnas en hjälp och en tröst genom Guds kärlek. Men mitt emellan de här två kapitlen, första Korintsebrevet 12 och 14, så finns det ett annat kapitel, nämligen nummer 13, första Korintsebrevet 13. Och där skriver Paulus att han vill berätta om en väg som är överlägsen alla andra vägar. Och det är kärlekens väg. Varför säger Paulus så? Varför skriver han på det här viset? Jo, jag tror att det är för att vi människor, och det ser vi inte minst i evangelietexten, vi har så lätt att tänka jag. Jag är så andlig, jag är så duktig, jag är så mogen, och därför har jag fått den här gåvan. Och så vill man liksom framstå som någon som är extra andlig på grund av den här gåvan som kanske jag har fått och som jag kan använda i församlingen. Vi blir övermodiga och vi förlorar barnets perspektiv. Vi glömmer att allt är av nåd, att allt är en gåva. Från luften vi andas i ena ändan så att säga, till ett fantastiskt helande som anden kan utföra genom en människa i församlingen. I evangelietexten så har lärjungarna varit med om så mycket olika saker. Och bara i Lukas 9 kapitel så har följande hänt. Först så utspisar Jesus 5000 människor med hjälp av några enstaka bröd och fiskar. Sen kallar Petrus Jesus för Messias, och Jesus talar om sin död, sitt lidande som lärjungarna inte alls vill lyssna till. Sen tar Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes upp på förklaringsberget. Och där blir han alldeles skinande vit, står det. Och plötsligt är Mose och Abraham där. Och Petrus vill bygga hyddor till dem. Ni har ju läst den berättelsen. När de kommer ner ifrån berget så driver Jesus ut en demon ur en man. Allt detta har hänt precis innan vår text, och det är där som lärjungarna börjar att prata om vem är det som är störst av oss. Lärjungarna tänker, vi är ju ganska andliga här, vi är ju kompisar med Jesus, Gud är med oss, vi är poppis, vi kan. Vem är det som är störst av oss? Vem kan mest? Vem är andligast? Och den här diskussionen, den sker för 2000 år sedan, men den kan ske i vilken församling som helst idag i vårt land också. Och vi ser det på många, många håll när vi tittar på kyrkohistorien, hur vi har bråkat om vem som är andligare än någon annan. Och vi vet ju att det ständigt finns nya saker att ta emot i tron. Och det är jättebra, men det är också svårt när det blir så att vi ibland trycker ner varandra och vi har attityden att jag har kommit längre än du och du har inte fattat någonting om inte du vill fatta det här som jag har fattat. Och så bryter vi oss ur och så blir det nya kyrkor och allt. Allt det här är egentligen utifrån den här texten, det här bråket kan man säga. Vem är det som är störst? Vem är det som är andligast? Och därför behöver du och jag och alla vi kristna i Sverige idag, vi behöver läsa den här texten och vi behöver se det här barnet som lyfts fram och ställs bredvid oss. Och så vill vi höra Jesu röst när han säger: detta barn är störst i Guds rike. Den som är minst är störst. Glöm inte att allting är en gåva från Gud. Livet, nuet, kroppen, hälsan, Guds tron, allt det andliga, allt det övernaturliga. Och glöm inte tacksamheten, ödmjukheten och kärleken. Och så här skriver Paulus i kapitlet som är mitt emellan de två kapitlerna som handlar om de andliga nådegåvorna. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, då är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan förflytta berg men saknar kärlek, så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, så har jag ingenting vunnit. Guds kärlek är den allra största nådegåvan som ges till vår värld och som ges till dig och mig, var och en. Vi får öppna oss och ta emot denna nådegåva, Guds kärlek. Och det gör vi i varje andetag när vi drar in luften, syret som Gud har skapat, som ger liv i våra kroppar. Och att ge den här kärleken vidare med barnets öppna sinnelag, det är din och min uppgift, både i församlingen och i hela vårt samhälle. Och det ska vi göra så länge vi lever och orkar. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, vi vill säga tack för livet. Vi vill säga tack för nuet. Tack att vi får vara samlade just på den här platsen, just i det här nuet och vara tillsammans. Och lyssna till din röst, Gud, på många olika sätt. I både sång och musik och tal och tystnad. Herre, kom till oss med din underbara kärlek. Låt oss i detta nu få andas in av din kärlek och din godhet. Fyll våra lungor och hela våra kroppar och hela vår tanke, hela vårt jag, med dig själv, med din kärlek. Och Herre, om du vill så kan du använda mig och oss allesammans på olika sätt. Både på vardagliga sätt men också på övernaturliga sätt. Herre, vi vill öppna oss för dig, din ande, din kärlek, dina gåvor. Välsigna Stenhammarkyrkan, alla människor som hör till den här församlingen. Tack för alla gudstjänster som firas i vår stad den här dagen. Tack för alla kyrkor, alla kristna människor i den här staden. Tack att vi får vara med allesammans på olika sätt att föra ditt budskap och din kärlek vidare. Vi ber om allt detta i Jesu namn. Amen.